ohälsosamt osäkra hälsoprylar. Det här är Bli säker-podden med en så avancerad rubrik så jag fick ta den först.
Ja, det var inte din vanliga inledning där. Det, hur tror du våra lyssnare känner sig när du rubbar deras cirklar på det här sättet?
Ja, eller vi ska prata om hur det är att få ihop cirklar i sina hälsoappar i alla fall. Och hur det kan påverka vår integritet, eller hur?
Ja, precis. Det är veckans huvudämne i Bli säker-podden som är precis som vanligt produceras av Nikka Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen.
Inspelad den 7 november och släpps den 8 november. Innan vi pratar om hälsoappar som dels kan sprida vissa känsliga uppgifter medvetet men också ibland omedvetet, så ska vi prata om lite snabbisar. NCSC, ska vi se, Nationellt center, nej. Vad blir det?
Nationellt cybersäkerhetscenter.
Tackar! De uppmanar oss alla till att göra det som Kali Minicka har sagt här i ungefär 10 år. Att använda totalstreckskryptering.
Exakt. Vi hade ju nästan lika gärna kunnat kalla den här podden totalstreckskrypteringspodden.
Just det.
Istället för Bli säker-podden.
Bli totalstreckskrypterad, ja. kan den ju heta.
Mm. Men nu har NCSC, och som nu alltså är en del av FRA, det var ju tidigare en del av MSB, nu är det en del av FRA. De har satt ner foten och gjort precis det som jag nu har följt upp med i, vad är det, 3 avsnitt nu. Vi gjorde ett avsnitt där jag pratade om att nu måste faktiskt de som värnar om svensk säkerhet eller europeisk säkerhet sätta ner foten och sätta stopp för de här skadeskjutningarna som görs av IT-säkerheten när det krävs bakdörrar överallt. Och de publicerade i slutet av förra veckan en uppmaning till alla på LinkedIn. De skrev, citat, skydda din privata kommunikation genom att använda tjänster som erbjuder end-to-end kryptering. På så sätt kan bara du och mottagaren ta del av meddelandena. Slutcitat. Och jag är väldigt glad att FRA, Nationellt cybersäkerhetscenter, tar sig tiden att gå ut med en så tydlig och konkret uppmaning till alla. Det är alltså inte bara vi som är IT-säkerhetsnördar som tycker att det är viktigt att använda totalstreckskrypterade tjänster. Till och med Nationellt cybersäkerhetscenter säger nu åt svenska folket att göra det.
Det är stort för en organisation som har påverkat våra övervakningslagar i grunden för att kunna övervaka. Men det handlar ju om olika målkonflikter. FRA vill ju naturligtvis att vi svenska medborgare ska skydda oss från utländska intressen.
Ja. Och jag kan ju tänka mig, om jag bara får spekulera helt fritt, jag kan ju tänka mig att FRA, som faktiskt övervakar kommunikation i syfte att skydda Sverige, har upptäckt hur pass mycket information som andra länders motsvarigheter till FRA kan samla in. Och därför uppmanar oss svenskar nu till att faktiskt skydda vår data. För FRA inser ju att precis allting som de kan göra kan andra också göra. Så 2 tummar upp till Nationellt cybersäkerhetscenter för att ni går ut med den konkreta uppmaningen. Och Gunnar Strömmer, om du lyssnar på veckans avsnitt av Bli säker-podden, vilket du borde göra, så kan du väl ta och prata lite med Nationellt cybersäkerhetscenter för att få en bättre förståelse för behovet av att skydda data.
Ja, vi tar tummarna som nu är upp och tar ner dem. För vi ska nu prata om att FBI ger kontraproduktiva varningar.
Ja, vi har haft uppe det här tidigare att FBI ibland är väldigt konstiga i sina rekommendationer. Och nu har de gått ut med en ny sån här rekommendation som faktiskt är värre än förra gången då vi pratade om det. Vi pratade om det senast 2023, alltså i fjol, när FBI i Denver varnade för publika laddare. Minns du det?
Ja, publika laddare i form av på flygplatser, bussar och sånt.
Ja.
Koppla in och ladda våra mobila enheter. Vilket vi väldigt sällan gör med tanke på att de är så värdelösa. De är långsamma och de strular och fungerar inte så ofta. Men just ur ett säkerhetsperspektiv så...
Ja, FBI gick ut och varnade för den teoretiska risken som fanns för att en laddare skulle kunna infektera en mobiltelefon genom USB-porten. Och vi förklarade att visst, det där är en teoretisk risk. Men vi har inget exempel på att det förekommer.
Så är det. Men ja. Vad har de nu gjort då?
Ja, förlåt. Det var gamla nyheter. Vad har de nu gjort? Jo, nu har de gått ut med någonting som jag till och med skulle säga att är kontraproduktivt. För den där varningen om mobilladdare, det var bara att skrämma upp folk i onödan. Men nu så har de faktiskt gått ut med en rekommendation som jag skulle uppmana alla att inte följa. Och sen får ni själva välja om ni vill lyssna på FBI eller om ni vill lyssna på mig.
FBI i Denver är väldigt viktigt att poängtera.
Nej, FBI i Atlanta.
Atlanta, här, ja. Denver var ju de förra tjommarna.
Precis, nu är det FBI i Atlanta som har trampat i klaveret. För de skriver så här nu på sin webbplats i en varning, citat på engelska. The FBI Atlanta Division is warning the public that cybercriminals are gaining access to email accounts by stealing cookies from a victim's computer. Paus. Och det här pratade vi ju om att faktiskt var ett problem. Det här har de helt rätt i, att kriminella infekterar datorer för att stjäla inloggningskakorna som håller webbläsarna inloggade. Vi pratade om det i avsnitt 261 i samband med att Linus Tech Tips drabbades av en kontokapning. Då pratade vi om tre olika sätt som de hade råkat ut för kontokapningar, där ett av sätten var att de hade fått inloggningskakan till sitt YouTube-konto stulet. Så det är ett faktiskt problem, det stämmer. Men sen fortsätter FBI så här, citat. Remember me cookies are tied specifically to a user's login and often last for 30 days before expiring. Slutcitat. Och här pratar de alltså om den här lilla kryssrutan som finns på vissa webbplatser där du kan välja kom ihåg mig, så att du slipper logga in på nytt liksom var femte dag eller något sånt. Så att inloggningstiden, tiden du hålls inloggad, förlängs.
Det verkar ju som att de blandar ihop att det finns en sån knapp med att det då sparas en kaka. Men kakan sparas ju alltid.
Ja, precis. Det den där kryssrutan gör, det är att den förlänger tiden som kakan sparas på din dator. För att kakan kanske på till exempel en redovisningstjänst sparas i 2 timmar. Och på en blogg sparas den i 14 dagar. Men så kan du förlänga den till 30 dagar genom att kryssa i den där lilla rutan. Men kakan i sig, den sparas oavsett vad. Så kryssrutan sätter bara en längre tid för hur länge den ska sparas. Sen så fortsätter de så här. Citat. If a cybercriminal obtains the Remember Me cookie from a user's recent login to their webmail, they can use that cookie to sign in as the user without needing their username, password or multi-factor authentication. Slutcitat. Alltså, om angriparna kommer över inloggningskakan som då FBI blandar ihop med annat här, då kan angriparna logga in utan att behöva ha tillgång till användarnas lösenord eller flerfaktors autentiseringsmetod, så som vi pratade om i avsnittet om Linus Tech Tips-kapningen. Men sen så kommer det som är väldigt fel för det första, men sen också problematiskt. De säger så här, citat. Victims unknowingly provide their cookies to cybercriminals when they visit suspicious websites. Paus. De säger alltså att offer ger inloggningskakor till kriminella när de besöker suspekta webbplatser. Det stämmer inte. Kakorna är isolerade, så att webbplats A som ligger på en domän kan inte komma åt kakor som hör ihop med webbplats B som ligger på en annan domän. Så det där stämmer inte. Fortsättning. Or click on phishing links that download malicious software onto their computer. Slutcitat. Alltså, angripare kan komma åt kakor om användare går till webbplatser där de luras att ladda ner skadeprogram. Det stämmer. För det är så angriparna kommer över de där kakorna. De måste infektera användaren. Och sen så ger FBI 5 stycken rekommendationer. Och vi går nu igenom om det här är bra eller fel. Första rekommendationen är: Regularly clear your cookies from your internet browser. Rensa regelbundet dina kakor ur din webbläsare. För varje gång du rensar dina kakor i din webbläsare så försvinner de av förklarliga skäl, vilket gör att du därmed inte längre är inloggad på webbplatserna från den webbläsaren. Och det gör ju att om du skulle bli infekterad, då kan ett skadeprogram bara stjäla kakor till de webbplatser som du har loggat in på efter att du rensade de där kakorna för senaste gången. Och det där kan väl låta bra, men nej, det där är inte speciellt klokt. Och varför ska jag förklara djupare efter vi har gått igenom rekommendation 2, som är citat: "Recognize the risks of clicking the remember me checkbox when logging into a website." Slutcitat. Alltså, känn till riskerna som finns med att kryssa i den där kom ihåg mig-rutan när du loggar in på en webbplats. För det de menar här, det är att om du skulle bli infekterad och du har kryssat i kom ihåg mig, då kommer fler kakor vara giltiga. Om vi säger att du blir infekterad, då kommer fler kakor att vara giltiga. Fler kakor kommer inte ha expired på svenska, gått ut. Ja. Vilket innebär att angriparna kan kapa fler konton. Men jag skulle säga att för det första så är det väldigt få webbplatser det handlar om. För jag menar, hur ofta loggar du in på din webbmail?
Nej.
Du är ju inloggad där konstant. Du hålls inloggad konstant. Så det viktigaste kontot, där är du ändå hela tiden inloggad. Och sen för det andra, om det skulle vara så att du ofta rensar ut dina kakor, då kommer du oftare behöva logga in. Och om du oftare behöver logga in, då kommer du ha en vana av att du ofta måste skriva in användarnamn och lösenord. Vilket ökar risken för att du faller offer för en nätfiskeattack, för att inloggning är någonting som du stöter på daglig basis. Så genom att inte kryssa i den där rutan kommer du vara tvungen att logga in vid fler tillfällen, vilket ökar risken för att du faller offer för en nätfiskeattack. Så regularly clear your cookies from your internet browser. Jag ser inget skäl till att göra det. Och recognize the risk of clicking the remember me checkbox. Jag skulle vilja säga recognize the risk of not clicking the remember me checkbox.
Ja.
För genom att du håller dig inloggad behöver du inte logga in vid fler tillfällen. Du är hela tiden inloggad. Det är inloggnings... Vi måste tänka hela tiden på hur stora är problemen vi vill skydda oss mot. Och problemet som är relaterat till att du faller offer för en nätfiskeattack är mycket, mycket större jämfört med problemet med att du blir infekterad av någonting som stjäl dina kakor. Och om du blir infekterad av någonting som stjäl dina kakor så har du ändå ett mycket större problem. Så nej, FBI!
Nej.
Och sen så ger de också några sådana här klassiska do not click on suspicious links or websites. Ja, igen, vad är suspicious link?
Följ inte med främlingar på gatan som ger dig godis.
Only visit sites over a secure connection. Ja, om du ser att det är en osäker anslutning, om din webbläsare varnar, skriv inte in ditt lösenord där. Och periodically monitor recent device login history from your account settings. Alltså på dina olika konton, gå in och kolla till och från var du är inloggad och avsluta inloggningar som du inte behöver längre. Jättebra rekommendation. Det finns inte en enda människa som kommer följa den. Inte ens jag gör det på regelbunden basis.
Inte ens regniga söndagar alltså.
Nej, inte ens en regnig söndag skulle jag få för mig att sitta och kolla var jag är inloggad på olika webbplatser. Ingen dålig uppmaning, men det är ingen som kommer följa den. Så det här, jag skulle säga kontraproduktivt trams i största utsträckning. Dels är det faktiska fel i den här bakgrundsbeskrivningen, och dels så uppmanar den användare att skapa skydd mot en attack som är mycket mindre sannolik än de attacker som användaren utsätter sig för genom att följa rekommendationerna. Och du pratar alltså om det här med att inte hålla sig inloggad och att rensa kakor stup i kvarten. Och kan faktiskt säga, jag har plockat bort den där kryssrutan på Nika Systems Academy. Den finns inte.
Nej, den
är bara... Men det är inte så att jag har tagit bort funktionen. Det är bara det att användaren kan inte välja att låta bli att vara inloggad.
Någonstans här är ju grundproblemet att buset kommer åt våra filer egentligen. Och det som vi tog upp där i podd avsnitt 261 när vi pratade om hur Linus Tech Tips blev kapade genom kakorna, då var det ju att en säljare hade fått ett mail med en fil som såg ut som var offert för frågan. Han eller hon dubbelklickade på den och blev då infekterad, och så kom de åt kakan på det sättet. Och det är ju ganska, det är lite samma grundproblem som alltid. Låt oss inte installera tokiga saker på våra datorer.
Ja, vi måste skydda oss mot trojaner.
Mm. Och kanske är det det som nästa ämne också handlar om, när Apple begränsar möjligheten att köra Mac-appar ännu mer. För Apple, när de lanserade iOS och dess varianter för iPad och så kunde vi ju inte ladda hem egna appar och installera, utan allting var tvungen att gå via App Store. Mm. Apple har ju haft någon princip att försöka göra så även på våra datorer, våra Macar, och har ju då ett system för signering av utvecklaren och notarisering, heter det va, för Apple sen.
Ja, precis. Om en Mac-app ska kunna köras rakt upp och ner på en modern dator, så måste den komma från en utvecklare som har signerat appen. Utvecklaren har i sin tur ett rykte som Apple kan hålla koll på, och Apple måste ha notariserat appen, alltså godkänt att den här appen ska kunna köras på macOS.
Vi har ju lärt oss att komma runt det i händelse av att vi hittar någon app som vi själva är säkra på att den ändå är säker, men som inte har gått igenom det systemet, genom att högerklicka och trycka öppna exempelvis.
Ja.
Nu ser det ut som att det där håller på att kanske försvinna, den möjligheten också.
Ja, den har förändrats. Det råder det inga tvivel om. För att när Apple släppte den senaste versionen av macOS, då meddelade de att de faktiskt täpper till den där möjligheten att kunna högerklicka på appar och köra sådana appar som inte är signerade eller notariserade. Någonting som Apple vill göra för att minska risken för att någon kör en trojan på sin dator, men som också ställer till problem för hobbyutvecklare som har skrivit en liten app som typ 10 personer använder, och hobbyutvecklaren vill inte betala $99 om året för att ha möjligheten att skicka sina appar för notarisering hos Apple. Men med senaste macOS 15, då går det inte längre att högerklicka på appen för att gå förbi det där, den där kontrollen, utan användaren måste istället gå in och ändra inställningarna i systeminställningar för att få möjlighet att gå runt det. Men vi har fått en uppdatering till macOS 15, macOS 15.1, och från och med den så finns inte ens den funktionen. Alltså, det går inte längre att köra appar som inte är korrekt signerade och notariserade, vilket innebär att Apple har gått hela vägen till sättet som det funkar på iOS, nämligen om inte Apple har godkänt appen, då får du inte köra den vare sig du vill eller inte. Och det är ju någonting som givetvis stärker säkerheten, men samtidigt äventyrar flexibiliteten i en utsträckning som vi inte tidigare har haft på macOS.
Det är ju jättestort egentligen. Har vi inte hört någonting om det?
Nej, men det är ju för att den överväldigande majoriteten av appar är ju signerade och notariserade, för att inte användare ska behöva högerklicka sig förbi varningar. Men nu så ser det faktiskt ut att vara möjligtvis stopp helt och hållet. Och anledningen till att jag säger möjligtvis är att det finns några saker här som tyder på att det här kanske inte är ett aktivt ställningstagande från Apple, utan det kan vara en bugg. Och det är två saker jag baserar det på. Det första är att de har inte berättat att de tänkte göra den här förändringen. De berättade om förändringen som de tänkte göra till macOS 15, men de har inte berättat att de sen skulle ta bort möjligheten helt. Och dessutom, när en användare försöker köra en sån här app, då blir felmeddelandet enligt en artikel som jag länkar till i veckans show notes att, citat, "The application finder does not have permission to open null", slutcitat. Alltså ett felmeddelande.
Ja, inte jättesnyggt det meddelandet.
Nej, det där tyder ändå på att det här kan vara en bugg. Vi får återkomma till om det är en bugg eller inte. Och i väntan på det så finns det möjligheter att faktiskt manuellt kringgå det här, men då måste du in i terminalen och antingen stänga av Gatekeeper, vilket du absolut inte ska göra, eller lura Macen att det här är en app som du själv har utvecklat på din egen dator och inte laddat ner från internet. Men oavsett vad, om Apple har beslutat att plötsligt så ska macOS bara få köra godkända appar, då är det en väldigt stor förändring i macOS som plattform. Så det är någonting vi kommer att återkomma till när vi vet om det här är ett beslut från Apple eller en oopsie från Apple.
Men nu så ska vi då prata om vad gör egentligen hälsoprylar ohälsosamt osäkra?
Ja, och då är det faktiskt inte, jag ska inte gnälla mer på att Apple säljer klockor för 10 000 spänn som de slutar underhålla efter bara något år. Utan jag ska...
Och ändå gjorde du det nu.
Ja, men en liten pik fick jag väl ändå sticka in.
Ja.
Utan vi ska fokusera på ett mer fundamentalt problem, nämligen problemet med den datainsamling som görs och hur data skickas fram och tillbaka, hur data läcker och vad Apple och Google gör för att åtgärda det problemet. Och det här gör vi med anledning av en artikel som Witch publicerade. Witch är sån här konsumentmagasin, lite råd och rönstuk, kommer från den brittiska konsumentorganisationen Consumers Association. De testade ett gäng smarta prylar, däribland smarta klockor, och publicerade en artikel som vi länkar till i show notes med ingressen, citat: "From air fryers sharing data with TikTok to smart TVs demanding to know your postcode, we are calling on smart device brands to do better at protecting your privacy." Slut citat. Och då hade de bland annat testat lite klockor för att se hur de skyddade datan. Både från en lite större tillverkare och från två stycken små tillverkare. De små tillverkarnas klockor fick 1 av 5 i betyg på datasäkerhet och gick inte ens att nå för en uppföljande kommentar om det bakomliggande problemet. Vill ni veta mer så läs jättegärna den artikeln. Men jag tänkte att vi skulle prata om det underliggande problemet med att folk köper sånt här skräp. Och inte då, det finns ju bra smarta hemprylar också, smarta hemprylar, det finns ju bra hälsoprylar också. Du har säkert någon hälsopryl?
Ja, jag har en Withings-våg, deras body scale, som jag vet inte om den är så i och för sig, den är rätt integritetsvärnande, för den lyckas inte skicka upp vikten till molnet hur mycket en försöker, så att det är ju bra. Men tanken är att jag ska kunna följa vikt upp- och nedgångar på deras molntjänst då.
Ja.
Och uppkopplar mot Apple Hälsa bland annat.
Ja. Och sen har du en... Du har ingen smartklocka?
Nej. Du har en. Min hustru har en Oura Ring som hon är väldigt, väldigt nöjd med. Den har gett konsekvenser också, för att den... visar ju att kroppen är rätt stressad om man exempelvis har suttit och tagit en öl eller någonting en kväll. Och sen dagen efter då så märker man ju det. Så den visar ju konsekvenserna direkt då. Så att jävla vad hon har blivit hälsosam baserat på den.
Och det är alltså en ring hon har på sitt finger som mäter allt från antalet steg hon tar till sömn och liknande.
Ja, till det har väl koll på menstruationscykel och hela faderuttan där, tror jag.
Ja, allt det här är personuppgifter. Och allt det här är dessutom känsliga personuppgifter enligt definitionen i GDPR. Så det här är någonting som måste skyddas väldigt väl. Och jag tänkte ta tre olika exempel för att förklara problem när någon information som inte borde tillgängliggörs för någon som inte ska ha tillgång till den. Och vi ska gå tillbaka till 2016 för att ta ett klassiskt exempel, det mest klassiska exemplet, nämligen undermåliga autentiseringslösningar. Autentiseringslösningar som gör att angripare kan komma åt information som de inte ska ha tillgång till. 2016 så drabbades en mindre skara Fitbit-användare av att de fick sina konton kapade på grund av återanvända lösenord. Det där har ni hört förr. Alltså att angripare hittade, läckte användarnamn och lösenord, provade samma kombination på Fitbits molntjänst. Och Fitbit ska vi kanske nämna, de tillverkar sådana här aktivitetsarmband.
Ja, armband primärt och ägs ju numera av Google.
Just det. Det stämmer. Men 2016, då drabbades deras användare, en mindre skara Fitbit-användare, av ett intrång. Och Fitbit kommenterade det med att det var just sån här credential stuffing som låg bakom. Varför lyfter jag det här då? Jo, för att Fitbit hade gjort en av grundsynderna här i världen. De erbjöd den här molntjänsten utan att erbjuda tvåfaktorsautentisering. Och när det kommer till hälsotjänster på nätet, alltså att inte erbjuda eller att inte kräva att användarna aktiverar tvåfaktorsautentisering, det är en grundsynd i sig. För vi vet ju alla att användare, med undantag för våra lyssnare och Bli säker på den, är värdelösa på att hitta på lösenord. Så när det kommer till att skydda känslig data, då måste användarna tvingas att aktivera tvåfaktorsautentisering. Och det ska definitivt finnas möjlighet att aktivera tvåfaktorsautentisering. Så, grundproblem nummer ett, osäkra molntjänster. Sen har vi problem nummer två, och det är att användare kan råka publicera data själva som de inte tänker på att kan ha konsekvenser. Och exemplet som jag har plockat fram är från 2018. Då var det Strava som av, ja, inte misstag ska jag säga, men som på grund av att användare inte tänkte sig för publicerade information som inte borde vara tillgänglig. Och din familj använder ju Strava.
Absolut.
Ja. Och vad är Strava?
Strava är ju en app där du kan registrera dina löprundor eller promenader eller cykling eller vad det kan vara, och sen så kan du då dela för alla och få kudos för det, och så får du lite personlig, vad ska vi kalla det, bekräftelse.
Ja.
Och det är ju det ena i daglig användning, men sen så finns ju också kartor som andra gör, som om du är ute och reser så kanske du vill ha en löprunda och så kan du få tips på det då. Och så det finns ju enormt mycket löprundor registrerade i detta.
Och det här är Strava stolt över. 2017 skrev de så här, citat på engelska: "Our global heat map is the largest, richest and most beautiful dataset of its kind. It's a visualization of 2 years of trailing data from Strava's global network of athletes." Slutcitat. Och sen så listar de att den här datan, den innehåller 700 miljoner aktiviteter, 1,4 biljoner GPS-punkter och 16 miljarder kilometer med rundor. Och det där är ju bra. Förutom att vissa av de där rundorna, de kanske inte borde finnas med i den där uppsättningen med data. För det som en användare upptäckte och publicerade på Twitter, som sen bland annat Wired rapporterade om, det var att användare som till exempel var anslutna till militären ute på hemliga militärbaser, hemliga militäranläggningar, de använde den här appen och kartlade sina löprundor. Men därigenom ringade de också effektivt in var de olika militäranläggningarna låg. För ja, det dök ju då upp som potentiella löprundor mitt ute i öknen någonstans, där ingen annan hade skäl att springa rundor.
Nej, och dessutom till på det så kunde du ju följa individuella användare baserat på det. Och vilka är det som jobbar på CIA Black Sites?
Ja, just ja. Det. Det här är egentligen GPS-position, positionsdata, det är ju bland den allvarligaste datan om den läcker. För att den kan ju användas för att kartlägga en person i väldigt stor utsträckning. Och då kommer vi lite in på problem nummer tre, nämligen dataintrång. Och då har vi ett exempel från 2021 när Get Health läckte data. Det var Website Planet som upptäckte det här, och de skrev en artikel som börjar så här, citat på engelska: "The Website Planet research team, in cooperation with security researcher Jeremiah Fowler, discovered a non-password protected database that contained over 61 million records belonging to users around the world. The massive amount of exposed records were related to Internet of Things health and fitness tracking devices." Alltså, de hade hittat en databas med över 61 miljoner poster från såna här smarta hälsoprylar. "Upon further investigation, there were multiple references to Get Health, a New York City-based company that offers a unified solution to access health and wellness data from hundreds of wearables, medical devices and apps." Slutcitat. Det här var alltså en tjänst som användes för att koppla samman olika såna här hälsoprylar som råkat ut för en dataläcka. Och det här var ju då extra problematiskt, just för att det var så många olika signaler som var inrapporterade till den här tjänsten. Och jag förstår att den tjänsten behövs, för att om en sån här smart hälsopryl verkligen ska vara effektiv, då blir den ju då har ju den behov av att egentligen få tillgång till mer data än bara den datan som den själv ger upphov till, kan man säga så. Alltså, tänk dig att du har både den där ringen och du har vågen. Ringen har ju nytta av att veta din vikt. Så för att de här smarta prylarna ska vara så bra som möjligt behöver de kunna komma åt varandras information. Det var någonting som GetHealth löste och läckte.
Ja, och frågan är om vi behöver de där tredjepartstjänsterna för att synka informationen.
Nej, inte längre. För nu har Apple och Google tagit itu med det här. Apple har ju sedan många år haft sin lösning som heter Apple Hälsa. Och den låter egentligen uppkopplade prylar på mobiltelefonen prata med respektive app på mobiltelefonen. Men sen kan apparna på mobiltelefonen skicka in data till Apple Hälsa-appen och även få data från Apple Hälsa-appen. Och här kan användaren själv välja vilka appar som ska få skriva till Apple Hälsa och vilka appar som ska få hämta saker ur Apple Hälsa. Och då egentligen inte bara vilken app utan också vilken data som den appen ska få skriva till eller hämta från Apple Hälsa. Och det görs inte via en molntjänst utan lokalt på enheten. Vi har i tidigare avsnitt pratat om att alla användare bör aktivera funktionen som heter avancerat dataskydd för att säkerhetskopiera sin information totalstreckskrypterad till Apples moln. När det gäller just hälsodatan, då är den totalstreckskrypterad oavsett om användaren har aktiverat avancerat dataskydd eller inte. Så det är bra tänkt av Apple där. Google, de hade sin egen motsvarighet som hette Google Fit, eller den heter fortfarande Google Fit, men den kommer att läggas ner i juni 2025. För det var en sån här molnbaserad lösning där molntjänster kommunicerade med Google Fit för att utbyta data. Alltså apparna kommunicerade med sina egna respektive molntjänster och molntjänsterna i sin tur krokade in sig i Google Fit. Lösningen som ersätter Google Fit heter Android Health Connect. Och den fungerar mer som Apples lösning förutom att den inte visualiserar datan på samma sätt som Apple Hälsa gör. Men Android Health Connect låter appar på mobilen kommunicera med Android Health Connect på mobilen och därigenom utbyta data. Så den synkar, den låter appar komma åt informationen via mobilen i sig, lokalt på mobilen istället för via molnet. Och styr- och skrivrättigheter kan ställas per appbas eller på appbasis och på databasis. Alltså vilken information är det som ska få skrivas eller läsas. Och allting sparas lokalt istället för på Google-kontot. Den här lösningen har dock haft en stor nackdel. Och det var att den hade ingen backup-funktion.
Ja.
Du sparade bara allting på mobiltelefonen. Men jag har nu fått Android 15 till min Google Pixel. Och där finns det nu möjlighet att aktivera säkerhetskopiering av datan. Så det som rapporteras in till Android Health Connect kan säkerhetskopieras. Och då får jag faktiskt själv också välja vart jag vill säkerhetskopiera den datan. Antingen till Google Drive som inte stödjer totalstreckskryptering eller till någon egen app jag väljer som stödjer totalstreckskryptering. Så där borde det gå att lägga in till exempel Proton Drive eller Tresorit eller någon annan av de Android-appar som alltid lagrar datan i molnet totalstreckskrypterat så att inte Google kan komma åt den och så att Google inte kan råka läcka den. Så det där är egentligen den lösning som vi har på det sista problemet, nämligen att låta smarta prylar dela data med varandra utan att allting behöver kopplas ihop via tiotusentals olika molntjänster som har varierande säkerhet. Och jag tänkte att vi avslutar med 5 stycken rekommendationer.
Gör så.
Ja. Först och främst, vad ska vi tänka på med anledning av det här? 1. Köp bara smarta prylar från tillverkare som har ett varumärke att skydda. Alltså, givetvis även tillverkare som har ett varumärke att skydda är klantarslen ibland, men de har i alla fall skäl att bry sig om dataskyddet.
Det gäller ju även andra aspekter, för att mycket av de här prylarna, de är så dåliga.
Ja.
Kvalitetsproblem, det ska vara billigt, det ska vara litet. Jag tänkte tidigare att Apple Watch kostar mer än vad ny Mac Mini gör, och det kanske finns en anledning till det. Och sen en liten enhet för 400-500 kronor, ja, det kanske inte riktigt håller i längden heller. Så det finns flera aspekter på det där.
Ja. Sen, tänk på att de här hälsoapparna, de har ju egna molnlösningar också. Alltså även om de interagerar med andra hälsoappar via mobiltelefonen, så har de här smarta hälsolösningarna sina egna molntjänster. Så även om du använder Android Health Connect eller Apple Hälsa, så kan, jag har till exempel Withings-appen, den sparar också datan i Withings-moln. Så bara för att vi förlitar oss på en sån här lösning för att synkronisera data, så betyder det inte att datan inte finns någon annanstans också. Så vi ska alltid vara försiktiga med att skicka datan till någon annan molntjänst och om möjligt låta bli. Sen, var extra försiktig med kontaktlista och position. Många sådana här smarta prylar vill ha tillgång till kontaktlistan och positionen. Dela aldrig kontakter och dela aldrig position med en app om du inte är helt säker på att du måste göra det, varför du måste göra det och att du litar på att inte den informationen missbrukas. För platsen kan användas för att kartlägga dig och kontaktlistan innehåller personuppgifter som inte är dina. Sen, använd inga molnbaserade tjänster som inte stödjer tvåfaktorsautentisering. För att om det är en hälsotjänst som inte stöder tvåfaktorsautentisering, då är det ett väldigt bra tecken på att de har stora brister i övrigt också. Och använd helst, om du får valet, om du kan välja mellan två produkter, en som stödjer totalsträckskryptering på all data som laddas upp till molnet och en som inte gör det, välj den som stödjer totalsträckskryptering. Som Nationellt cybersäkerhetscenter rekommenderar. Visserligen inte i det här sammanhanget, men ändå. Och sist men inte minst, radera dina gamla konton. För att om du köper såna här smarta prylar så kommer de gå sönder, som du sa, efter 3-4 år. Och radera inte i så fall bara appen, utan radera hela kontot. För kom ihåg, raderar du bara appen på mobiltelefonen så kommer din data fortfarande ligga kvar i någon förbannad molntjänst. Så när du slutar använda en smart pryl, se till att radera hela kontot innan du raderar appen, så att inte dina gamla hälsodata ligger utspridda på 10 000 olika molntjänster till slut. Det är 5 konkreta rekommendationer som du får för att du lyssnar på Bli säker-podden. Och jag hoppas att det är värt en 5 i recension på någon av alla de poddspelares sajter som finns. Apple Podcast, Spotify eller Pocketcast. För att om du ger en god rekommendation och recension där, då är jag ganska säker på att det är fler som kommer lyssna på den här podden. Och då tillsammans med dig blir lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat.